Idag har jag 28-åriga konstnärinnan med rötter i Etiopien. Välkommen hit, Cleo Kinnaman.
Tack, Bettina.
Äntligen är du med igen, tänkte jag säga.
Ja, jag var väl inte jättepigg sist.
Berätta, vad har förändrats?
Det var mycket som hände i mitt liv sist. Jag hade min första konstutställning, har bytt karriär, satsat på konsten. Jag var helt enkelt helt slut sist jag träffade dig.
För vi spelade ju in en podd, men vi sände den aldrig.
Nej.
Och den, både du och jag tyckte att vi kan göra det här bättre.
Absolut, och jag uppskattar det från dig också. Sen var det också en del grejer som hade hänt i mitt liv som inte jag riktigt kände mig bekväm att prata om riktigt än. Men nu är det lugnt.
Och vad var det då?
Lite med det här med mitt äktenskap och också med min nya karriär. Det var lite nervöst, så en hel del grejer.
Saker som händer som man ibland känner när man är i det, så
det
har man svårt
nytt
att prata om det.
Ja, lite respektgrej också, att jag inte kunde prata fritt än om det liksom. Men nu är allt frid och fröjd.
Och vad var det då du inte kunde prata om då? Var det uppslitningen mellan dig och Joel, eller var det att det var för mycket jobb, eller vad var det du kände där och då, så att säga? Som du kan prata om nu, tänker jag.
Lite om Joel, min läggning, och sen även karriärsmässigt när man ger sig på något nytt. Jag var väl inte jättesjälvsäker att det skulle gå liksom.
Men det har ju gått.
Det är absolut, det har gått.
Och du säljer ju så mycket tavlor, det är helt otroligt.
Ja, det har gått bra.
Ja. Vad säger man, knock the wood?
Knock on wood.
Knock on wood, det är så bra på engelska.
Vad säger man på svenska?
Ta i trä,
ja. Om det är samma grej.
Ja, därför jag ungefär kunde bara lite direkt översätta det, men det blev inte 100 ändå. Men
nej.
Good try, eller vad säger man på engelska? Men du kom ut då som lesbisk. Var det du hade svårt att prata om?
Ja, eller inte svårt. Det var bara, den delen har jag faktiskt varit rätt öppen med. Det var mer när jag får frågor om Joel och vår relation och så vidare, av respekt för honom. Så kände jag, och sen var det mitt i lite också.
Men ni har ju en fin relation idag. Eller ni har alltid haft det,
vi är jättenära. Han är min familj liksom. Men jag tror under den tiden så var jag var så koncentrerad på, och jag var lite orolig, för han är så viktig för mig, hur jag ska bevara den relationen och om det skulle gå. Så jag kände inte riktigt att det var dags att börja prata om det, när jag inte ens haft min egen, jag inte kände mig säker på den själv.
Och så kan man säga, precis som du säger, att så här, och klampar in i en ny värld med konsten. Du har ju liksom aldrig kanske målat tavlor på det sättet som ska ut till försäljning, så att säga. Och sen så vill du, som du säger, också behålla en fin relation till ditt ex. Och säger någonting dumt, så kanske han inte vill prata med mig längre.
Mm.
Och så kanske han med konsten inte kommer gå bra. Och så ska jag komma ut och säga att jag är lesbisk.
Ja, det var mycket.
Och så ska jag prata om det i en podd med Bettina och fläcka ut
innan
mitt liv.
Innan jag själv har fått någon liksom mark att stå på, så att säga.
Så jag förstår det. Jag respekterar det, Cleo. Inga problem.
Och tack för att du vill försöka igen.
Ja, men självklart. Jag är en fin människa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag vill ju veta vem du är, Cleo, för att du har ju oftast beskrivit som Joels fru.
Mm-hmm.
Men nu vill vi ju rota, eller rota vill jag inte göra. Jag är intresserad av din bakgrund och din uppväxt. Berätta om dig själv. Vem är du, Cleo?
Mamma är från Etiopien, pappa är svensk. Jag är lite av en världsmedborgare skulle man kunna säga. Jag är född i Belgien, sen flyttade vi till Tyskland, sen flyttade vi till Malaysia och sen kom jag till Sverige när jag var ung tonåring. Och här bodde jag i, jag vet inte, 8-9 år ungefär. Så jag känner mig svensk. Som någon frågar när jag är utomlands så säger att jag är svensk.
Din pappa är ju svensk.
Ja, exakt, exakt. Och nu bor jag i LA.
Och din mamma är etiopiska. Jag tänker hon träffar en svensk man. Det är ju snack om en kulturkrock.
Ja.
Bodde hon i Belgien när de träffades där?
Nej, de träffades i Sverige.
Okay.
Men Kiki, jag kallar henne Kiki då, även om hon är min mamma. Hon är också lite av en världsmedborgare. Hon har rest runt hela sitt liv. Jag tror hon är född i Egypten, bodde i Etiopien, har bott liksom på fler, i flera länder också. Så vi är lite lika på det sättet. Så jag tror inte hon har sett sig själv som traditionellt etiopisk. För jag tror många i Sverige, för det finns så många eritreaner och etiopier här, tänker på en viss slags mamma. Liksom. Min mamma är inte jättetraditionell.
Ja, hon är
etiopisk.
Som en fri fågel skulle man kunna säga.
Ja, ja skulle
lite
man kunna säga.
Lite som bosätter sig lite överallt i världen och ser på livet.
Ja, hon kan många språk. Hon älskar alla slags människor och ställen. Och hon är lite världsmedborgare. Liksom.
Och så lite free mind thinking.
Absolut.
Men hon är ju... Jag har ju träffat din mamma Kiki och hon är ju...
Ja, just det. Vi kom på din... födelsedagsfest
förra året, i september.
Det
var trevligt. Vad fyller, vad blir det? Fyller om några dagar kan man säga.
För det här är ungefär samma tid som förra året.
Exakt, exakt. Och din mamma är ju en otroligt stark och närvarande kvinna. Och man märker på henne att hon har levt och varit med om väldigt mycket.
Ja.
Och är väldigt, väldigt självständig.
Jajamän.
Så att, och känner du att du har fått mycket av det från henne?
Absolut. Hon är väldigt spirituell också. Hon jobbar som, vad ska man kalla det? Spirituell livscoach. Så jag har haft tur och haft en väldigt så här, stark mamma som har hjälpt mig med saker som jag inte ens vetat att jag behövt hjälp med genom livet. Alltid lätt att prata med. Båda mina föräldrar faktiskt har en väldigt nära relation till.
Har du några syskon?
Jag har 3 halvsyskon, men jag växte inte upp med dem. Så vi är inte så nära.
Och det är från pappas sida då?
Det är från pappas sida.
Och hur kom det sig att din mamma och pappa bara fick dig?
Det var svårt för Kiki att få barn. Hon försökte jättelänge, i flera år. Så de var mycket äldre när de fick mig. Och då hade pappa redan 3 barn sedan innan.
Hur gammal var mamma när hon fick dig?
Jag tror hon var runt 40-50 ungefär.
Oj, så det finns hopp för mig att skaffa ett fjärde då.
Ja, absolut.
Jag är ju bara 42.
Hur många barn har du?
Jag har 3.
3?
3.
Okej.
Okay. Jag har gjort min resa. Min äldsta är ju... Han går ju på gymnasiet nu. Så de är ju rätt stora nu. Så nu börjar jag känna att jag
får... Du kan, du får nytt liv.
Åh, herregud. Tack. Jag behöver det. Andas ut lite, skulle jag säga. Men jag har haft tur och haft lite hjälp och sådär, så jag ska inte klaga. Och jag har ju stor familj som har backat upp mig också.
Jag har systrar också.
Jag har 6 systrar.
Ja, ni är så många.
Så vi är 7 tjejer. Och jag har ju haft systrar som har hjälpt mig med barnen genom åren också.
Mm.
Så vi har verkligen haft...
Du har lite stöd alltså.
Jag har fått mycket hjälp och stöd. Så att det tackar jag Gud för verkligen. Eller både Gud och mina systrar. Mm. Men ändå, jag tror ju på Gud.
Mm.
Okej, och sen så... Jag menar, hur var din uppväxt i Sverige? Du kom hit när du var 8 år.
Nej, jag tror jag var 12-årsåldern. Kanske lite tidigare. Mm.
Okej, du kom hit när du var 12 år och bodde här i 8 år.
Men nu har jag försökt mig, vänta, 12... Ja, men ungefär.
Mm.
Ja, det stämmer nog.
Du flyttade
ungefär
när du var 20 ju.
Ja, det stämmer.
Du är född i Belgien, bor några år i Tyskland och sen flyttar ni familjen till Malaysia. Vad jobbade din pappa med?
Det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Det var väl inte så där jätteintressant.
Nej, du bryr dig inte.
Nej, jo, alltså jag, det är klart jag bryr mig om vad de har hållit på med. Men pappa jobbade med nätverk i utvecklingsländer, det vet jag.
Och sen kommer du till Sverige när du är 12 år gammal. Och hur är det då att komma till Sverige, tänker jag?
Alltså kulturchock. Mina föräldrar var ju lite äldre. Så jag är van att umgås med dem och deras kompisar. Och sen är jag van också att alla i min ålder som jag hade umgåtts med varit ganska detached. Liksom. Jag vet inte vad det är på svenska. Men jag hade ingen relation till folk min ålder. För så fort jag fick en relation så flyttade vi. Och så var jag jättenära mina föräldrar. Så hade sjukt svårt att relatera till folk i min ålder.
Skulle du säga att du pratade med så mycket vuxna människor så att du blev liksom en så här old soul?
Lillgammal, ja. Ja, absolut. Nu, bara på några senaste åren, känner jag väl att jag har jättebra kompisar i min ålder, men det tog ett tag.
De har kommit till fatt.
Ja, exakt.
Men det där kan jag lite grann känna igen mig i, för jag älskade att hänga med vuxna när jag var barn.
Mm.
För de satt ju på en annan erfarenhet och en annan livshistoria och man lärde sig mycket mer.
Ja.
Såklart, än om man skulle prata med en jämngammal. Jag var inte riktigt där du var såklart. Mm. Men jag förstår känslan av vad du pratar om.
Och sen tror jag också att min pappa är så himla så här filosofisk och, han är filosofisk men också väldigt business minded. Så jag har så mycket minnen när han liksom lämnar stora middagar bara för att gå och snacka med mig, lilla jag när jag var en unge, och satt och snackade med mig i timmar om saker och ting. Så jag var inte van och så här, ja, men bete mig eller prata på ett sätt som folk har samma intressen som folk i min ålder gjorde. Alltså när jag kom till Sverige var jag så chockad över vad alla höll på med. Alltså folk som var i 12-13 års åldern.
Som att röka.
Ja, men röka, folk, du vet, gick ut på kvällarna, folk, du vet, hade sex. Folk hånglade med killar, alltså vet, tjejer i min ålder. Jag var ju inte att jag var.
Men var bodde du någonstans?
Men jag tror jag vet inte, i Malaysia eller Tyskland eller där jag var. Jag tror folk börjar lite tidigare med det i Sverige. Eller tonåringar liksom. Det är kanske lite mer fritt här, tänker jag.
Men när jag växte upp, där tror jag folk började hångla och ligga när de gick i 8-9. Inte 6-7. Det är i Uppsala.
Okej, okay. Men Stockholm kanske då?
Ja, eller var växte du upp någonstans?
Stockholm.
Var i Stockholm?
Ja, jag var i Sollentuna, Solna, stan. Jag flyttade runt här också.
Ja. Och du kände att det var en gemensam nämnare för alla de här ställena du var på?
Ja, men alla började med alltså tidigt. Jag kommer ihåg, jag följde ofta med mina kompisar och bara observerade. Jag var så chockad.
Men du är ju otroligt vacker, Cleo. Och känner du aldrig att, ja, att du fick väldigt många som försökte flörta med dig, tänker jag? Du behöver inte vara nu, det är Batinas podd. Det måste jag ändå ha känt.
Alltså, jag var.
Jag menar, folk är inte blinda.
Jo, ja, men jag tror också folk var väl lite. Jag vet inte om det är min attityd eller att jag kände mig så. I felt like such an outcast när jag kom hit. Jag kunde inte relatera till folk. Så även om det var inte så att jag var mobbad eller så, men jag kände mig utanför och jag höll mig utanför med flit. Så jag tror folk var lite, inte rädda för mig, men de var lite. Men försiktiga, liksom så.
Ja, men av vuxna människor, kunde du få höra av vilken vacker dotter du har till Kiki?
Ja, men såklart. Men det får väl alla söta tjejer, liksom.
Ja. Men så förstod du tidigt att du var söt? Men får man höra 100 gånger om dagen?
Jag tror inte jag brydde mig om det. Eller gud, ja, nej. Det var inget jag tänkte på. När jag tänker på tonåren, då känner jag mig mest irriterad, utstött och jag ville bara härifrån. Så jag var fokuserad på att jobba. Jag började tatuera när jag var 14.
Ja, hur hamnade du där, kan man ju fråga sig.
Men jag har alltid målat och hållit på och jag testade bara. Och då var det inte ens att tatueringen var coolt. Liksom. Det var precis innan Miami Ink eller de här tv-serierna hade börjat. Så det, jag frågar mig än idag så här, varför jag fick den idén. Jag vet inte, det var inte häftigt. När jag berättade det för mina kompisar, det var inte som att de bara, fan vad coolt. Det var mer så här, okej, det var lite konstigt. Det var kanske en eller två i hela gymnasiet som hade så här någon gaddning. Men jag ville ha ett sätt att kunna sluta skolan. Där jag kunde styra mitt tempo själv. i och med att tjäna pengar och så här, min karriär. Så det råkade bara bli så att jag, det gick bra. Och jag blev bättre mycket väldigt fort. Så jag lovade mig själv och mina föräldrar att så här, om det går bra nu om 2 år. Också för att jag ville bevisa för mig själv. Så här, är det här något tillfälligt? Eller är det något jag kommer kunna vilja göra? Då ska ni låta mig sluta skolan och det ska inte bli något tjafs. Och vi ska ha samma fina relation vi har idag. Och det var det som hände. Så efter 2 år så gick det bra. Jag kunde försörja mig själv. Slutade gymnasiet.
Och då tänker man ju så här att många som man ser som tatuerar sig över hela kroppen och sådär, kanske ibland gör det på grund av destruktivitet. Det här är en fördom, men jag vill ändå ställa frågan.
Det är lugnt.
Varför har du tatuerat hela kroppen?
Ja, jag vet inte, Bettina.
Typ bara händer.
Jag håller faktiskt på. Jag har skrivit ett tv-program ungefär 4 år sedan som handlar lite om just frågan varför, det heter på engelska, heter den why we mark ourselves, eller det är det som är själva idén bakom det, där jag undrar varför vi har fått liksom genom tiderna, innan vi ens kunde byta ut brev till varandra i världen, så liksom i Europa, Australien, Afrika, så har vi alltid tatuerat oss själva på olika vis, varken det är med en nål or like poke and stick. Och när jag skrev den tv-programmet så kom jag på att när folk frågar mig den frågan så hittar jag på något dumt svar, men egentligen så vet inte jag själv. Jag har ingen aning. Jag tror inte ens jag hade tatuerat mig idag om jag inte hade några gaddningar vid den här åldern.
Ja, men jag tänker, du har ändå tatuerat dig från det att du var 14 år.
Ja, men det gick ganska fort.
Så du menar att du tatuerar stora delar av kroppen väldigt
absolut
tidigt?
Absolut, ja. Jag har sett ut som jag gör nu ungefär sedan 20-årsåldern. Liksom.
Och så säger du idag att jag skulle inte ha gjort det om jag hade börjat när jag var 25.
Jag tror inte det. Inte för att det är något fel på det. Det är bara att så här, jag hade inte så mycket tankar bakom det. Liksom. Jag bara samlade på mig genom min resa. Folk jag träffade, min karriär, folk jag tyckte var duktiga. Sen kände jag mig väldigt utstött i samhället. Så det var lite som my armor. Liksom. Det passade mig, kände jag.
Blev det lite som din skyddsutrustning?
Ja, men lite
eller,
så.
Eller vad säger man? Blev det som din sköld?
Ja, och jag kommer ihåg att jag kände så här. Ja, men nu kommer inte aktivt att jag tänkte att folk kommer hålla sig borta. Men jag kände att nu kommer folk verkligen fatta att de ska så här, stay away. Och det ironiska är att det som hände var tvärtom. Att jag fick sjukt mycket uppmärksamhet för att jag var tatuerad. Och det fick jag panik över när jag var ung. Nu är jag okej med det. Jag är van liksom. Men det var inte det som var.
Ja, för det låter ju paradoxalt. Men jag förstår dig ändå, Cleo. För att du fick kanske så mycket så här, hon är så söt och vacker. Och du tyckte väl lite
ja, men det passade inte mig. Jag var lack liksom. Jag bara, men lägg av.
Ja, och så tänkte du så här, nu när jag tatuerar hela kroppen, nu kommer folk inte tycka det och nu håller de sig borta. Men så blev det att folk tittar på dig ännu mer för
exakt
att du var tatuerad.
Jag ville göra
jag
för att inte
synas. Jag förstår vad du säger.
Ja, men det fungerar. Ja, därför är det ironiskt. Det fungerade inte alls.
Kan du förstå att det inte fungerade?
Absolut. Alltså jag kommer ihåg första sommaren jag gick i Stockholm där jag hade tatuerat mina händer och min hals, och då hade jag liksom mestadels av resten av kroppen täckt. Då gick jag med Kiki, min mamma. Och du vet när man möter blickar i gatan och så är det naturligt att man liksom kollar bort ganska fort. Men då märkte jag att allas blickar fastnade på mig. Och jag fick panik och jag var så här, Kiki, varför kollar alla på mig? Hon var så här, men vad trodde du? Jag bara, shit.
Men försökte din mamma stoppa dina tatueringar när du var 14 år gammal och sa till dig, vänta med där och du kanske blir äldre och tänker att du kommer ångra dig?
Nej, alltså mina föräldrar har alltid litat väldigt mycket på mig. Men precis som alla andra föräldrar så var de lite oroliga över att det skulle påverka min framtid. Men nej, de är ifrågasatt väl och var tveksamma, men de har alltid haft väldigt mycket tillit för mig.
I din process och frigörelseprocess som du hade under tonåren. När kände du att du var lesbisk? Kände du det under den tiden?
Ja, alltså jag hade ju pojkvänner och sådär ibland. Men jag vet, jag har aldrig haft samma känslor liksom på det sättet. Och sen började jag vara med tjejer ganska tidigt. Men det var inget som jag pratade om. Eller liksom, det fanns ingen community här i Stockholm för mig i alla fall. Nu är saker lite annorlunda. Men precis som alla andra grejer i världen så är det alltid män först. Och jag tror att det fanns alltid ett gay community för killar här. Men jag kände inte en enda lesbisk tjej under mina tonåren. Inte ens när jag var 20 när jag flyttade. Jag kände inte en enda.
Men känner du inte någonstans att det finns fler gaykillar än vad det gör lesbiska kvinnor?
Nej, jag tror inte det. Det är svårt att veta. Jag tror inte det. Jag tror bara att de har haft sin plats så här. Jag tror att det skapas communities när folk är utstötta. Och lesbiska tjejer eller kvinnor med kvinnor har blivit väldigt sexualiserade. Så det har aldrig ansetts vara lika av en så kallad quote unquote dålig grej. Men med killar är det inte riktigt samma grej. Så de har skapat sitt community mycket tidigare. Och så är det över hela världen. De har haft sina egna klubbar, sina egna communities liksom. Så jag tror det handlar mer om det. Så de syns och hörs lite mer och alltid gjort det. Nu börjar så här bisexuella kvinnor, alltså sexualitet är ju inte svartvitt liksom, men alla som är öppna, de har börjat få synas lite mer. Mer än bara liksom i ett sexualiserat sammanhang. Så jag tror att det är mer det än att det finns fler gaykillar. Det tror jag inte.
Jag har ingen aning. Jag bara träffade en kvinna som är lesbisk för några veckor sedan. Och vi kom in på det här. Och då sa hon det liksom att för mig som lesbisk kvinna så finns det knappt ett utbud.
I Stockholm.
Medan för killarna, de ser ju hitta varandra överallt. Men man har ju en fördom, eller man har ju en nidbild. Heter det nidbild?
Nej,
vad heter det då? Vad säger man inte nidbild? Man har ju en okay.
Man har bara en bild av något, eller?
Man har ju en bild av att lesbiska kvinnor är lite så här manhaftiga och lite så här butchiga liksom. Och så sitter du här.
Det där är gammalt.
Ja, men jag vet. Jag vet, det är därför jag vill att du ska spräcka fördomarna här. Det är det jag gillar. Det är därför du sitter här. Och så sitter du här då supersöt och vacker och allting och jättetjejig och feminin. Jag vet att du inte är det till sättet kanske, 100%. Men utseendemässigt. Blir folk chockade av att du kommer fram och säger hej, jag är lesbisk?
Inte idag. Inte alls idag. Men du hade blivit förvånad. Alltså, alla tjejer jag var med när jag var yngre och när jag bodde i Stockholm, de var ju bisexuella, eller de flesta var straight liksom. Men det är ju typ tillåtet på ett annat sätt, och det är därför de inte haft lika mycket av ett community och inte syns lika mycket så. Men de flesta tjejerna jag var med här, de var ju inte lesbiska då så att säga.
Men ändå.
Ja, men det... Ja.
Alltså,
och de
mer
är ju,
sexuella.
Och de var ju feminina.
Ja, exakt.
De flesta. Ja. Så, ja, det finns alla möjliga slags.
Sen tror jag också, det har inte blivit lite grann av en sån här sak också, att tjejer, ja, men vi kan tänka oss ha gruppsex med tjejer och så här,
men det
utan
det
att vara flater. Ja. Jaha, men jag menar, man kanske inte skulle kunna ha det om man inte vore lite bisexuell å andra sidan, förstår du?
Sen finns det folk som också...
Fast man kallar sig inte bisexuell.
Nej, exakt.
Det är väl skillnaden.
Men också det här med ord, liksom, det finns också... Sexualitet är inte svartvitt, det är en gråskala. Men med killar är det lite svårare. Det känns som att det är svårare för folk att acceptera i alla fall om en kille är bisexuell. Nu för tiden är det lite lättare, men i historien så har inte det varit lika accepterat som om en tjej säger det. Och det är därför de har verkligen behövt sitt community också. Så jag förstår varför det har kommit lite tidigare. Sen finns det folk som bara är öppna sexuellt. Det finns tjejer som bara kan tänka sig vara med killar i en relation, men sen är sexuellt öppna. Det kanske inte betyder att de är bisexuella. Jag vet inte. Alla liksom har olika, sätter olika betydelse på de här benämningarna.
Ja, men jag förstår det. Det är klart, om en gift kille ligger med en annan kille, då blir ju han genast homosexuell och bög.
Absolut, ja. Men
om jag har sex med 10 andra tjejer, ja, då är jag fortfarande är gift och heterosexuell. Då är jag bara lite open-minded.
Exakt.
Man bara, ja, fast kanske lite mer än så. Precis. Då är det ingen skillnad på killen och på mig egentligen.
Ja.
Så att jag förstår vad du... Jag hör och förstår. Och jag förstår själv. Alltså jag tycker så också såklart. Men
ja, och sen är det... Alltså,
det är bara att jag vill höra
din... Det är lätt att tycka att kvinnor är vackra liksom.
Ja.
Vi har alltid varit en symbol för liksom... Ja, med skönhet och det sensuella och allt det genom tiderna. Så det har varit... Det är inte svårt att hitta skönhet i kvinnor, tycker jag. Till och med för heterosexuella kvinnor.
Nej, men självklart. Jag sitter ju och berömmer dig. Men vad jag skulle säga är att man har ju alltid haft en bild av typiskt, han är så snygg, det är klart han är gay. Du vet, lite sådär. Att de snyggaste killarna är oftast liksom, de är ju snygga och...
Är det så?
Ja, många tycker jag ser väldigt trevliga ut.
Ja, men de tar hand om sig själva kanske bättre.
Ja, men de är lite feminina, lite, jag tycker de är snygga. Och sen har...
Fast vet du, det finns, precis som du sa, det finns liksom mer butchiga kvinnor. Så finns det också väldigt mycket män. De kanske inte syns lika mycket, eller du kanske inte tänker på det. Men det finns samma grej i kill, in that gay world liksom.
Ja, det är ju genetiskt.
Som är skäggiga och kanske inte tar hand om sig själv så bra. Nej. Och som är...
Ja. Nej, men det finns allt möjligt helt enkelt. Så Bettina, lägg ner dina fördomar här.
Nej, men det är bra att prata om, tror jag också. För det är många som tänker och...
Ja, men så här, man vet ju inte.
Nej.
Alltså så här, många av de gay-killarna man ser bland artisterna och liksom skådisarna som är gays. Man tänker ofta så, typiskt, han är ju så snygg liksom. Så
ja.
Men ja, Bettina, han skulle inte gilla dig, för han gillar killar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har ju bott i LA de senaste 8 åren. Och känner du att det är mycket mer öppet där?
Absolut, 100%. Ja, absolut. Det är många som faktiskt, känner jag, det är lite av en central plats för folk. Jag har träffat jättemånga som flyttar dit för att kunna få vara öppna med sin sexualitet, bland annat. Sen är jag nu öppen och jag är mer vuxen. Det är en väldig skillnad att så här, dejta folk när man är runt 20 och innan det. Till skillnad från nu när jag är närmare 30. Att kunna dejta öppet andra kvinnor som är öppna med sin sexualitet. Jag har behövt så här, lära om allting jag visste. Jag är ju van att så här, inte smyga. Jag har inte skämts över det när jag var yngre. Men jag tänkte aldrig på min sexualitet. Jag bara var mycket mer förtjust i kvinnor alltid. Och jag var mest med killar ibland för att... Ja, man kan fortfarande bli kär i människor. Men det är lite annorlunda från romantisk kärlek till att bara älska någon. Vi kan ju älska kvinnor som män.
Ja, vi älskar ju som våra vänner, föräldrar.
Absolut. Men jag var för ung och jag tänkte inte så pass mycket. Jag bara gjorde det jag kände för.
Men vad skulle du säga är den stora skillnaden? Jag, om du frågar mig, när jag var 20 så hade jag precis slutat gymnasiet.
Mm.
När jag var 30, innan jag ens hade fyllt 31, hade jag 3 barn.
Mm.
Så det, jag förstår ju...
Det hände väldigt mycket
under de här 10 åren för mig också. Så vad skulle du säga är den största skillnaden då mellan 20 och 28?
För mig,
rent sexuellt och rent utvecklingsmässigt och allting.
Alltså för mig var det precis innan jag träffade Joel. Då hade jag bestämt mig att så här, jag är inte intresserad av män överhuvudtaget. Så jag slösar min tid. Det är bara kvinnor jag vill vara med. Jag hade aldrig funderat på det seriöst. Men det var ganska uppenbart för mig och tydligt. Men sen, jag har aldrig träffat en så bra partner som passade mig så bra, bara som människa, som Joel. Så slutade det med att vi var gifta i liksom 5 år. Vilket är, jag tror vi båda växte och jag utvecklade så sjukt mycket.
På vilket sätt då?
Men jag kände mig liksom inte knäpp. Att jag inte har varit, jag vet inte, helt lycklig i mina relationer förut. Han är en fantastisk partner. Och jag kände, trots att vi hade ett sånt fint, en sån fin relation, trots allt det så kände jag samma grej gentemot kvinnor. Även efter 4 år, 5 år, det försvann aldrig.
Berättar du det här för honom?
Han visste, liksom, när han träffade mig, hur jag kände kring det.
Så det var ingenting du...
Det är klart, han var förvånad. Nej, det var ingenting som jag försökte dölja. Han visste det. Men att jag fortfarande kände på samma sätt jag gjorde när jag träffade honom. Även fast jag hade, du vet, min bästa relation jag någonsin har haft till en partner med honom. Då var det ganska tydligt för mig att det spelar ingen roll hur bra jag har det. För då hade jag försökt vara med honom. Och jag kände fortfarande så. Så det klargjorde saken.
Skulle du säga att han försökte få dig att älska honom mer och försöka glömma bort den sidan för att han älskade dig?
Nej. Nej, vi älskade varandra jättemycket. Det var ingen osäkerhet hos honom. Joel är väldigt så här fri och han litar på folk. Nej, så det var inget problem med vår relation. Det var någonting som jag kämpade med själv. Liksom, för jag var verkligen så här... Cleo, du är öppensinnad. Så här, kan du inte vara liksom bisexuell? Kan det inte vara så? Kanske bara är sexuell grej. Kanske bara är, även fast jag visste att det inte var så. Det var någonting jag kämpade med mycket själv. Jag har varit väldigt deppig där i slutet. För jag också, man känner sig väldigt skyldig. Liksom. Och att jag ville ju så gärna att det inte skulle vara så. Nu har jag accepterat mig själv. Men han är så fin så jag... Jag ville att det skulle funka. Men det har ingenting med honom att göra eller oss. Det är bara med min... Det är det som är läggning. Liksom. Jag kan inte förklara det. Det är någonting man är född med.
Det finns ju någonting paradoxalt över dig. För att på, å ena sidan så är du väldigt liksom... Jag vill inte synas, jag vill inte höras. Mm. Lämna mig i fred. Mm. Lite den känslan. Mm. Å andra sidan... Så tatuerar du hela kroppen. Mm. Och så blir du ihop med en av Sveriges liksom kändaste skådisar och åker till USA och får ju en uppmärksamhet genom det.
Mm.
Kan du förstå det paradoxala?
Men det är svårt för mig att begripa, då, för det var ju inte med
för då, för, då, för, då, för då syns man ju ännu mer.
Ja, jag vet. Men oavsett, jag är ju ganska privat av mig annars.
Jo, men tänker jag så här, gillar man det fast man gillar det inte? Alltså,
nej, jag tror
som
inte
du säger, alltså, det är som en sexualitet, det behöver inte vara svart eller vitt. Man kan gilla båda delarna, man kan gilla vara privat.
Jag tror aldrig jag gillat den biten, men det var någonting som kom med, det kom på köpet. Det var ingenting som jag kunde plocka bort. Liksom.
Men kunde du tycka att det var obehagligt om ni skulle på fester och fotograferas eller att det skrevs?
Det var inte min favoritgrej. Inte min favoritgrej. Men nu är det, jag tror att en del av pusslet varför jag var så obekväm, jag tror fortfarande inte det är någonting jag så här gillar eller älskar, men det var för att jag inte accepterat mig själv och sen också inte växt in i mig själv helt heller. Då blir man inte den mest självsäkraste eller bekvämaste versionen av mig själv som man skulle kunna bli. Så idag känner jag mig inte alls lika nervös över att inte synas, eller jag hade till och med mycket ångest över, vad heter det, social anxiety, social ångest, eller liksom när det är för mycket folk, eller gå på de här festerna eller fotograferingen och allt det. Idag känner jag väl inte att jag har problem med det. Det är inget jag söker mig till, men det är, om det är för, om det handlar om saker som jag är passionerad över, då är det bara kul.
Skulle du säga att du har hittat dig själv idag?
Ja, sen tror jag den resan alltid fortsätter, men det var stora bitar där som saknades, som har fallit på plats.
Och det är din sexuella läggning bland annat.
Att jag får vara öppen med den och leva det livet jag vill.
Har du någon tjej idag?
Nej. Jag är väldigt vild förstå det alltså. Men nu har jag lugnat ner mig.
Wild and crazy.
Ja, verkligen.
Det var som någon som släpps ut ur ett gyllene bur alltså, och bara puff.
Verkligen. Det är det bästa sättet att beskriva det på.
Ja. Mm. Och sen lugnar man ner sig och sen börjar man tänka lite mer med huvudet.
Ja, men det var hybris liksom. Nu är det lugnt.
Men du bara gick ut och så såg du tjejer överallt plötsligt. Eller vad hände?
Nej.
Hur gör man?
Jag bara dejtade väldigt mycket precis efter. Intensivt och mycket. Men...
Och de fanns bara på... Gick du på då lesbiska klubbar? Eller?
Nej, det är genom kompisar. Och sen har jag aldrig varit en som är blyg. Liksom. Jag...
På tal om paradoxalt.
Ja, nej. Men jag tror, vet du vad? Jag tror faktiskt, jag är blyg i så här... vad heter sammanhang som är liksom...
Offentliga.
Offentliga sammanhang är jag lite blyg och har varit det. Men när det kommer till one-on-one eller personliga relationer eller liksom gå fram till folk eller intima sammanhang, då är jag inte alls varit blyg.
Då är det tvärt emot.
Nej, och jag tror kanske det har, när jag kollar på mina föräldrar eller min uppväxt, jag tror jag är väldigt van att interact liksom med en eller två personer. Så, och jag har flyttat runt med de två och jag tror det har påverkat hela min, hur jag uttrycker mig och vilken relation jag har till folk och hur jag trivs och synas i vilka sammanhang.
När fick dina föräldrar reda på att du var lesbisk?
Jag tror samtidigt som... som alla andra.
Nu stod i Expressen.
Ja, men typ. Jag tror alltid de har vetat att jag har varit öppen och fri. Jag tror inte de är förvånade. Liksom. Och det är inte som att jag har döljt det för dem. Det var bara någonting jag inte pratade om. Eller gick ut med mitt kärleksliv. Liksom. Som sagt, innan Joel, då var jag liksom 20. 21, 22. Jag gifte mig när jag var 22. Så, ja.
På vilket sätt tycker du att Joel har präglat ditt liv?
Gett mig ett fint exempel av hur en riktigt bra, fin, konstruktiv relation och partnerskap kan se ut.
Trygg. Absolut.
Ja. Jag visste inte att man skulle kunna ha det så fint med någon som jag tycker vi hade det. Tyvärr är han man. Men annars så...
Jag kanske kan kapa av den.
Nej.
Jag skojar bara.
Nej, men jag är jätteglad.
Muslimsk att... omskärelse.
Ja, jag vet inte om det
funkar. Bara. Ja, nej. Men han har ju gått vidare idag, eller hur? Med en annan tjej.
Ja, han är sin flickvän Kelly. De är jättefina ihop.
Och hon är inte svartsjuk på att du finns med i hans liv?
Inte vad jag vet. Så mycket jag tror att de är glada ihop. Liksom.
Och hur ofta hörs du och Joel idag?
Vi pratar och ses ganska ofta. Jag tror dock att det kan vara... Jag har märkt att jag är väldigt open-minded med de flesta. Och jag har försökt ge dem lite space för att bilda sin... Du vet när det är kompisar och grejer runt som jag har en relation med. Jag tror det är viktigt för dem att bygga sitt eget liv utan att jag ska jämt vara där. Så här sjukt irriterande, ens ex är där hela tiden. Jag hade inte brytt mig så mycket om det, men jag vet... Att det kanske inte är... Min och Joels relation är inte traditionell heller. Så jag vill se till att alla är glada och det finns en respekt. Så
du är back off lite
grann? Ja, I back off a little bit. Liksom. Men vi är fortfarande nära. Jag var precis ute på landet med hans familj. Liksom. Så jag är fortfarande nära hela familjen.
Ja, för du är ju knappast någon... Du är ju knappast ett hot, så att säga.
Mm-mm.
Utan snarare
inte
tvärtom.
Nej. Om något så vill jag liksom, jag vill att Joel ska ha det så bra som möjligt. Och då innebär det också att han och hans partner ska vara lyckliga.
Men ringer du henne och säger, tja, ska vi ta en lunch?
Jag sa, jag känner inte Kelly så bra. Men i början när de blev ett par så jag har absolut gått ut och käkat med henne. Träffat hennes mamma. Vi var alla på semester ihop 2 gånger. Så ja, det...
Det är ju lite fint, det är gulligt.
Absolut, hon är jättefin.
Men jag förstår ändå lite vad du menar.
Ja, jag vill bara inte vara för påträngande. Liksom. Jag tror med tiden så kommer kanske vi alla bli lite närmare. Men just nu så Jag tror det är bra med lite avstånd.
För att de ska hitta...
Ja, de måste ha sitt eget liv.
Men har Joel uttryckt det till dig? Sagt så här, vet du vad? Vi kanske ska bara pausa lite och sen så blir det säkert bättre senare.
Nej, jag tror jag och han har den förståelsen.
För varandra ändå?
Ja.
Ja.
Och sen har han är liksom, han är busy, han har mycket att göra. Jag har också mycket att göra. Och jag tror inte vi behöver jämt bevisa för varandra att vi är fortfarande polare. Jag menar, han betyder så sjukt mycket för mig. Och det är inget som vi ständigt behöver bevisa. Liksom. Vi kommer finnas i varandras liv på ett sätt eller annat. Vi behöver inte jämt ses och vara ihop.
Cleo, hur kommer det sig att du har behållit namnet Kinnaman?
Ja, alltså jag har själv ingen stor släkt eller familj. Jag har ingen vidare koppling till Vattenström, vilket är mitt före detta efternamn. Och sen är det så jävla krångligt, om jag ska vara ärlig, att den är tillbaka. Så jag känner inget behov. Det är mitt nya namn.
Och Joel har inga problem med det?
Nej, inte vad jag vet. Eller vi har snackat om det. Jag tror inte det är någon som bryr sig.
Det är snyggt. Cleo Kinnaman.
Men jag tycker det låter bättre också.
Ja, det låter coolt. Det har jag rätt i.
Jag har ingen koppling till Vattenström. Jag har inget familj.
Cleo Vattenström. Nej. Coolare med Kinnaman
kanske. Jag håller med. Det låter bättre. Ja. Så det finns ingen större tanke bakom det. Det är bara mäckigt att ändra.
När under den här resan skulle du säga att du började med konsten? För jag vet ju att du har ju fått, har inte du fått typ så här priser för att du har tatuerat människor så bra?
Ja, men det är många som får priser. Det är inte så där jättestor grej. Det får man på tatueringsmässor och sånt. Men det gick jättebra. Jag tatuerade i nästan 12 år. Men jag kände väl att jag aldrig varit super passionerad över just att bli tatuerare. Det var bara någonting jag föll i. Och sen var det många andra grejer, eller många saker jag gillade med tatuerandet, men inte just hantverket kanske. Sådär. Så jag visste
det är allt. Svårt att se det.
Ja, men jag vill inte så här, I want a tattoo artist. Det var aldrig så. Det var mer att jag var duktig på det.
Lite rolig nu,
sen tyckte jag det var
inte så bra.
Sen tyckte jag det var kul att också, vet du, rushen av att gå efter något och försöka bli bäst på något tyckte jag om. Och sen när jag började, det var också mest män. Jag tyckte det var kul att så här, trampa på tårna lite och försöka bli bra. Sen fick jag resa. Alltså det gick bra. Det var mer det som jag gillade mer än själva tatuerandet.
Och är du en tävlingsmänniska?
Bara om jag är bra på det.
Ja, men du har det i dig i alla fall.
Ja, jag tror det. Jag skulle vilja säga nej, fast det är inte riktigt sant. Om jag är duktig på något, då...
Nu vill du visa fram fötterna.
Ja, det tror jag.
Vem har tatuerat dig?
Oj, alla möjliga. Kompisar, folk jag träffat längs vägen, olika länder. Mycket från Andy Blanco, en av mina bästisar som bor i Stockholm. Ja, alla möjliga.
Du hade ju lite tatueringar i ansiktet som du har tagit bort.
Jag håller på att ta bort, ja.
Ja, varför gör du det?
Bara för jag är less att folk frågar.
Är det så?
Ja.
Så nu vill du hålla ansiktet fritt?
Ja, jag tror det. Och sen är det svårt också om jag... Du vet, när jag reste runt i vissa delar av Afrika och sådär. Det är lite svårt att täcka när det är ansiktet. Så jag känner bara att det ska bort. Sen så är jag trött på att folk tror att jag är gängmedlem, liksom.
Sen har du så vackert ansikte, så du behöver inte...
Men tack.
Så du behöver inte tänka på det, tänkte jag säga.
Nej, men det är för mycket grejer som... Det är så mycket som händer. Jag kan väl hålla ansiktet fritt, tänker jag. Det vart alltid att jag sminkade över det ändå. Så jag känner...
Fast du har inte haft så mycket ansiktet, har du det?
Nej, jag har bara en liten vid ögat.
Men vad händer när man tar bort tatueringar? Får man tillbaka sin riktiga hud där under?
Mm, det är bara laser, liksom.
Är det sant? Mm. För man tänker att man... Att de går in så djupt i huden så att...
Nej, det beror på hur djupt din tatuering är. Om du har liksom helt svart arm, kanske är sjukt svårt att blasra bort. Men om det bara är lite linjer så brukar det oftast gå. Sen måste man göra flera omgångar.
Så att i stort sett skulle du kunna ta bort alla dina tatueringar?
Nej. Nej, det skulle vara hemskt, herregud. Laser är också så här... när man gör laser för tatueringar, det gör ont. Och sen läkningsprocessen, jag har fått blåsor, du vet, man kan inte, jag kan inte bada, vara i bastu. Det är liksom, det är ingen bra idé.
Det är ingen bra idé. Men alltså rent teoretiskt, skulle du få tillbaka din hud?
Jag tror att jag skulle ha mycket ärr och grejer. Absolut inte alla. För jag är också lite mörkhyad.
Som jag, vi är ungefär lika.
Så det är svårare att lasera på mörkhy. Och sen, jag har ganska mycket svarta tatueringar. Rött också, som pigment. Det blir som hårfärg. Det mer pigment man har, desto svårare är det att lasera bort.
Tänker du på att du har tatueringar?
Nej, inte alls. Jag ser dem inte. Jag är svårt att tänka mig hur min hud ser ut utan. Det är inte förrän jag ser typ någon bild, så här gruppbild på typ stranden, vilket händer nästan aldrig, men det är med vissa antal personer och ingen har tatueringar, och sen ser jag mig själv där, jag bara, vad fan är det där? En svart fläck.
En målning.
Ja, då fattar jag hur andra ser mig och varför jag blir stirrad på. Men det är ju inget jag tänker på. Jag ser ju mig själv i spegeln varje dag. Man blir ju van.
Under tiden i LA, när kommer du på att det är konstnär jag vill bli?
Jag har alltid målat och hållit på. Eftersom jag reste runt så mycket när jag var ung, det enda som jag kunde behålla med mig, det var att jag började måla porträtt på folk. För att jag ville någon slags bevara det minnet jag hade av att träffa människor, för jag var alltid tvungen att lämna, för vi flyttade runt. Böcker och konst och liksom musik är typ det enda som stannar med oss genom tiderna. Vi byter ut mobiler, vi byter ut allt. Så det är alltid, att måla av folk eller måla har alltid stått mig varmt om hjärtat.
Ja, du är ju en konstnärs själ, så är det ju. Mm. Du förstår jag. Och sen hade ju du din första utställning förra året.
Ja, det hade jag.
Då var det ju slut med Joel, det hade precis tagit slut, eller hur?
Ja.
Började du måla som någon form av terapi?
Nej, jag började innan. Eller jag har alltid målat, som sagt. Men jag officiellt slutade tatuera då kanske något år innan det tog slut.
Hur försörjde du dig?
Jag har sparat pengar också sedan jag var ung. Jag hade ju inte mycket tonårsliv. Jag gaddade bara. Jobbade, extra knäckte andra jobb också. Så jag har lite ihopsparat. Och sen tatuerar jag. Jag tatuerar än idag ibland. Så här, favoritkunder eller kompisar eller folk. Eller vissa projekt jag tycker är speciellt. Det är bara inte det jag satsar på karriärsmässigt.
Och sen börjar du måla. Men de målningarna som du ställde ut med förra året, hur lång tid tog det för dig att bli klar med dem? Innan du ställde ut dem, så att säga.
Ja,
hur länge hade du jobbat med det projektet?
Alltså, kanske 6 månader.
Det var ju ändå, vadå, 10 tavlor? Jättetavlor.
Jo, fast om jag hade bara målat under de 6 månaderna hade jag säkert till och med kunnat gjort mer. Det handlar mer om att göra saker man är nöjd med. Jag målade nog fler än de som ställdes ut. Sen var det också till Operakällaren jag målade. Det var lite där jag fick mitt självförtroende, när jag började tänka att det här kanske jag kan göra på riktigt. Och det var när jag sålde, eller när jag auktionerade bort de 2 åren tavlor på Operakällaren för deras WaterAid Foundation. Och då förra året så såldes det för högsta.
Berätta, hur mycket då?
61 000 tror jag. 62 000, kommer inte ihåg riktigt. Så det var, det är fint att veta.
Att pengarna att går till välgörenhet.
Absolut, men framförallt att folk gillar ens arbete.
Och sen så ställde du ut någon vecka efter WaterAid.
Stämmer, ja.
Efter att du var på Operakällan. Och då ställde du ut med 10 tavlor, eller?
Ungefär 10 stora tavlor, ja.
Och vad sålde du dem för då? För du sålde väl slut, gjorde du inte det?
Ja, nästan. De såldes för, de mindre var, jag kanske hade 2 eller 3 mindre, de var väl 100 000, och sen resten såldes för 150. Ja. Vilket är så här, låter sjukt mycket i Sverige, men i USA, det är ju inte.
Men alltså, nej,
för att det är som skillnad, ja, mellan vad saker, konst, allt möjligt säljs för, och sen vad det kostar att leva och liksom allt möjligt. Men för mig var det bra start att vara här.
Ja, jag menar, det finns ju tavlor som säljs för tiotals miljoner. Så att man kan inte säga...
Det är min första utställning också.
Konsten är ju värd det människor är villiga att betala.
Ja.
Det är ju bara så. Det kan
för vara mig, jag måste också känna att jag tycker att det är värt det också. Det är inte bara den sidan. Båda hållen måste kännas bra för mig.
Har du haft någon utställning i USA efter den du hade i Sverige?
Nej. Inte än. Jag har jobbat på ett projekt nu som har med DNA att göra. Som jag ska ha en utställning på så småningom. Men corona kom, ja, som alla andra. Men då är det här med att jag vill bevara mitt minne av någon. När jag gör min tolkning av ett porträtt har jag tagit ett steg längre. Så jag jobbar med ett företag som heter Everence. Och de har en ny teknologi där jag tar någons DNA- och sen skickar jag det till labbet och så får jag tillbaka ett puder som är oförstörligt, vilket betyder, om man tänker till exempel aska, om du gör någonting med askan då förstörs det. Det här pudret, man skulle kunna lägga in det i smycken, man kan smälta det till ett bord, vad som helst, och om du testar det bordet 20 år senare, då sitter den personens DNA kvar i bordet. Så jag har tagit DNA på dem jag målar av och lägger in det i målarfärgen, så själva personen, bortsett från att jag försöker fånga liksom min tolkning av dem, så lägger jag faktiskt in en del av dem i tavlan. Så det är det jag jobbar på just nu.
Ser porträtten ungefär likadan ut som de du gjorde tidigare?
Liknande, så det är inte rakt av porträtt, det är min tolkning av det. Och det kommer vara kvinnor, mycket färgade kvinnor, många, olika åldrar, många kreatörer. Några i Sverige. Jag tog DNA och fotade Sherry igår, hon är artist. Lorraine ska vara med. Sen i USA, Snow Allegra, jag tror Janelle Monáe kanske ska vara med. Jag har lite folk som jag har tänkt på. Min mamma. Ja.
Hur kommer du säga att det mest är färgade kvinnor?
Jag tror kanske för att min mamma är det, jag vet inte. Det har inte varit med flit, men bara de kvinnorna jag har valt, de är liksom utländska, inte allihopa, but like just from all different countries, olika åldrar, kreativa, some queer, some straight. Och jag tror i efterhand nu när jag kollar på det, allting som jag har runt de kvinnorna, det är mycket kvinnorna jag har runt om mig och det jag inspireras av, och mycket av det jag är själv.
Coolt ändå. Jag förstår det. Någonstans väljer man ju saker för att det finns där under medvetet.
Mm.
Och så gör man det. Och sen när man tänker tillbaka på det så börjar man förstå varför man har gjort det valet.
Alltid efter.
Men det är ju som när folk frågar mig om min klassresa. Hur kändes det när du träffade Aje? Man bara... Ja, men jag kände inte så mycket då. Men det är när jag reflekterar 10-20 år senare som jag kan förstå klassresan.
Varför du agerade som du gjorde.
Varför och hur det kändes och hur det var. Då kan man summera resan. Mm. Men när man är mitt i resan så är det svårt att summera den. För man har inte gjort klart den. Eller,
och desto mer närvarande man är oftast så har man inte det perspektivet. För då gör man inte saker för att de är uttänkta eller för att man... har försökt klara ut, och då gör man det för att man är närvarande och är sig själv. Och så är det absolut med skapandet för mig också. Men DNA-grejen är jag skittaggad på. Det finns ju inte än, för det är så här ny teknologi de har kommit på.
Men Lorena och alla artister och kärer till exempel, får de en tavla eller får de köpa en tavla av dig, eller du säljer dem till några andra?
Jag har inte bestämt mig hur jag ska göra än. Det här är bara någonting jag har velat göra aslänge, och det är inget jag har bråttom med. Jag håller på att liksom samla på mig kvinnorna jag vill ha med. Jag har inte ens funderat ut allihopa än. Så ska jag skapa verken och sen vill jag klura ut lite hur, vad, vem.
Fotar du
dem? Jag fotar dem bara för att jag ska ha en referens att måla av. Liksom för jag vet exakt hur jag vill ha ljuset, vad jag behöver, jag vill fånga deras drag. Också hur jag ser dem. Liksom.
Ångrar du dig av någonting du har gjort? Eller att du till exempel kom ut med att du var lesbisk för sent? Ångrar du någonting av ditt liv?
Nej. Nej, jag tror... jag vet inte ens om jag har den filosofin på livet. Sen vet jag, tror det låter lite hippy-dippy, men jag tror att allting har sin mening. Och om det inte har sin mening så tänker jag att jag får bäst resultat om jag låtsas att det är så.
Ja, men ja.
Så det finns ingen anledning att inte försöka leva efter det, tänker jag.
Jag håller med. Det finns en mening med allt. Och så tror jag lite på ödet. Gör du det?
Nej, men jag brukar låtsas som att jag gör det. För som sagt, det är då jag får bäst resultat. If I pretend like something is meant to be, då skapar jag min egen mening även om den inte finns där. Och då går saker oftast bättre.
Och hur känns det att vara i USA då, utan familj eller släkt? Kan det kännas
tomt? Alltså jag har ju ingen släkt. Och jag känner ju oftast varit så jävla självständig ändå. Det enda är Kiki, min fina, fina mamma. Hon är här själv. Pappa har en ny partner. Men jag känner, jag vill egentligen flytta henne till mig, till LA. Just nu, i år var det tänkt. Men hela coronatjafset och de tar inte in, there's no immigration i USA just nu. Så det får vänta till.
Har du green card?
Jag är dubbelmedborgare. Vilket jag är sjukt tacksam över nu. Det är därför jag får vara här nu med dig.
Men blir inte det jobbigt med alla skatter och sådär? Om man är dubbelmedborgare?
Nej. Jag betalar i USA.
Okej, okay, så man behöver inte.
Ja, nej.
Ja, men det, jag tycker det är trevligt att du är här. Vill jag ju också då tillägga. Mm. Och, men hur ser du på framtiden med barn och familj?
Jag vill ha barn i mitt liv. Så mycket vet jag. Jag är väldigt inne på att adoptera från Etiopien. Det har jag tänkt på i väldigt många år. Det är ingenting som, barn är ingenting som jag vill eller behöver ha just nu. Men jag vet att jag kommer vilja ha det i mitt liv. Sen om det är jag som bär ett barn, om det är en potentiell partner, jag är öppen för att ha själv. Kanske foster, alltså, jag vet bara att jag vill ha dem. I need kids around me vid något tillfälle. Det är det enda. Sen är jag öppen för hur det ska hända.
Hur ser drömkvinnan ut i ditt liv?
Väldigt öppen för det också. När jag tänker på drömpartner, då är det mer kvaliteter. Man måste kunna skratta med någon. Omtänksam, ambitiös. Alltså du vet, allt det här klassiska som alla vill ha. Så det finns ingenting konkret utseendemässigt eller vad de ska syssla med. Jag menar, några av mina närmsta vänner eller folk jag har kommit överens med eller har en connection med, det är allt från business folks till kreativa till, jag har ingen så här mall av hur det ska se ut.
Jag skulle fråga dig om du vill ha en kvinnlig Joel.
Jaha, nej. Nej, det behöver inte vara så.
Och så vill jag bara fråga dig, vad skulle du säga är Joels bästa egenskaper?
Han är omtänksam. Bästa. Han är omtänksam. Men omtänksam. Och gud, det låter så tråkigt, snäll. Men han är det.
Det ska man inte förakta.
Ja. Väldigt intelligent. Och he's easygoing. Easygoing, he's very easygoing. Spontan liksom. Han kan nog komma överens med de flesta.
Vad skulle du säga är dina bästa egenskaper?
Jag är kreativ. Gud, det är en så svår fråga för mig att svara på.
Lojal?
Jag vet inte.
Du vet inte?
Jo, men jag är lojal, men jag vet inte om det är,
du vet inte om det är nummer ett på listan.
Jag tycker jag är väldigt duktig på att se stora sammanhang. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Kanske.
Ja, men du kan läsa av.
Intuitive. I'm intuitive. Ja. Jag lever mitt liv väldigt mycket efter känsla. Det kanske är konstnärsgrejen. Och det är det som för mig vidare och har hjälpt mig mycket i mitt liv.
Men det här med lojalitet då, är inte det viktigt?
Det är viktigt, but I'm not like, när du säger så, då tänker jag att någon är lojal. Jag vet inte vad det heter på svenska, but loyal to a fault. Alltså att man är lojal. Jag tror inte på att man ska vara lojal för att vara lojal. Jag är hellre efter ärlighet och att man ska alla ska göra det som känns rätt för en. Jag är mycket mer för fri. Alltså, det beror på vad man tycker lojalitet är. För när du säger så, så tänker jag att någon är lojal in i det sista. Det är klart jag är lojal, men jag vet inte. Jag vill också att alla ska...
Men okej, man säger så här. Tycker du att det är okej med otrohet då?
Nej, jag tycker man ska vara ärlig.
Ja, men det är ju lojalitet, tänker
okay. jag. Ja. Men du vet, många har ju den åsikten att så här, det här är fel och det här är rätt. Det här är fel, det här är lojalt och det här är inte. Jag tycker så länge man är ärlig med sig själv och därmed kan vara ärlig med andra, då får man leva sitt liv precis som man vill. Så länge alla inblandade vet vad det är, ja, man
gör
sig in på.
Men det är ju lojalitet, tycker jag.
Ja, det sen, tycker jag
sen,
också.
Sen hur man väljer så här, ja, vi kan vara otrogna i vårt förhållande så länge man är öppen med det. Så
men då är det inte otrohet.
Nej, exakt. Nej. Men det är det jag försöker säga. Ja, det är ju lojalitet det också på något sätt. Mm.
Men då är jag nog jättelojal.
Ja, exakt.
Om vi ska, ja, om vi menar på det sättet.
Ja, det var så jag menade. Tack för att du kom hit, Cleo.
Tack, Martina.
Kul att ha dig här.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.